Välkomna hit igen. Och kul att se er. Vi träffades några gånger, men som predikant. Så jag stod här sist 2020, oktober. Så det var 2 år sedan, sist när jag stod här och predikat. Så det är kul att träffa igen och ja, dela tankar. Jag ska läsa från evangeliet Lukas, kapitel 1, verserna 39-45. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergets bygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du har inom dig. Hur kan det hända mig att min Herrens mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Två kvinnor. Två paranormala, alltså det vill säga övernaturliga kvinnor som blir gravida på ett alltså övernaturliga sätt. En av dem var jungfrun Maria som fick beskedet utav arkängeln Gabriel att hon kommer att bli gravid och få barn och barnet kommer att heta Emmanuel, alltså Gud är med oss. Och den andra kvinnan, Elisabet, lite äldre dam. Hon var Sakarias fru. Och Sakarias var präst. Så de hade inga barn. Och sen helt plötsligt, Sakarias träffar ängeln under en gudstjänst. Och ängeln informerar eller ger beskedet att de skulle få ett barn och han kommer att heta Johannes. Vilken innebär Gud har förbarmat sig. Gud hade en plan. Nämligen människans frälsning. Men människan var oberedd. Därför Gud ville att förbereda människan. Och därför de här två kvinnorna, nämligen två släktingar, de var kusiner. Alltså Maria och Elisabet var kusiner. Blir gravida och får barn. Och Johannes var äldre än Jesus med ungefär 6 månader. Så Johannes skulle förbereda vägen inför Jesus. Men varför valde Gud det här sättet att frälsa människan? Fanns inget annat sätt? En annan väg att frälsa människan genom till exempel bara ett underverk, ett mirakel, som människan är frälsad? Nej, det kunde Gud, men det behövdes förståelse först. Människan behövde förstå Guds viljan. Och sen, efter förståelsen, måste man acceptera. Det räcker inte att förstå något. Vi förstår många saker, men vi accepterar inte alla. Alltså, nej. Att förstå, nästa steg, att acceptera. Och tredje steget är att ta ställning, alltså ställningstagande, agera. Förstå, acceptera, agera. Och det behövde tid. Därför Gud under flera hundra år pratade med människan, kommunicerade med människan genom profeterna under flera hundra år för att förbereda människan till den viktigaste dagen, alltså frälsningen. Men att bli frälsad, vad innebär detta? Du är frälsad. Okej, tack. Men vad betyder det? Att bli frälsad. Det beror på vilken sammanhang pratar vi om. Alltså, frälsningen är en fenomen, om man säger så, som betyder olika till varje en utav oss. Till exempel, om vi tar nu, alltså det råder krig i Ukraina, och när ukrainare rymmer från ett land där råder krig, otrygghet, osäkerhet, livshotande situation, till ett land, till Sverige till exempel, eller något annat land runt om världen, där råder fred, trygghet. Där, det här är det frälsning till dem. Till någon annan, ett annat exempel. Till exempel om vi pratar om en sjuk människa, en sjukdom, en obotbar sjukdom. Så människan är hopplös. Helt plötsligt, efter några behandlingar, så ger läkaren beskedet att nu är det inte livshotande. Nu finns ingen fara på ditt liv, utan den här sjukdomen ska du leva med hela ditt liv. Men det är inte livshotande. Du kommer inte dö av den här sjukdomen. Det räknas som frälsning. Till någon annan. Till mig. Som läser, som student. För mig frälsningen är när jag skriver tenta och får godkänt betyg. Så är det frälsning för mig. Så jag menar att frälsningen innebär olika till olika människor. Men vad innebär frälsningen för Gud? Eller kyrklig sammanhang? Eller trosammanhang? Vad betyder att bli frälsad? Jo. Att leva enligt Guds vilja. Att lämna syndfullt livet och vända sig till Gud, till ett liv som är syndfri. Precis som ukrainare lämnar kriget och hamnar i ett land, alltså fredland, så är det för Gud. När vi lämnar syndfullt livet och hamnar i ett syndfritt liv. Men vi behöver förstå och inse vilka förmåner det här syndfritt livet kommer att erbjuda oss. Man behöver förstå det. Att inse att syndfullt livet kan inte ge oss något annat än bara plåga. Lidandet och konsekvensen blir att klyftan mellan Gud och människan ökar. Men lever vi idag enligt Guds vilja eller inte? Eller vad är Guds vilja egentligen? Vad vill Gud utav oss? Jag ska läsa evangeliet Lukas kapitel 6. Versen 35. Jesus säger: Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Om ni bara älskar de som älskar er, är ni då värda särskilt beröm? Även onda människor älskar ju de som ger kärlek tillbaka. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, är det något så märkvärdigt med det? Det gör ju de onda människorna också. Jesus fortsätter. Älska varandra. Även älska era fienden. Och gör gott mot dem. Och låna ut era pengar utan att oroa er för om ni får dem tillbaka. Då ska Gud belöna er. Det låter otidsenligt, va? Att älska fienden. Eller vad menas med att älska fienden och göra gott mot fienden? Det kan man tolka på olika sätt. Om man ska tolka den, eller förstå den bokstavligt, så det är väldigt svårt att älska fienden och göra gott mot fienden. Och jag måste erkänna, jag kan inte det. Jag kan inte älska min fiende. Eller när man lånar ut pengar. Idag när vi lånar ut pengar eller något, eller myndigheterna lånar ut pengar. De vill att vi ska teckna under flera tiotals papper som garanti. Som att vi kommer att betala tillbaka dem. Annars det finns räntor, straff och kronofogden och så vidare. Ni vet bättre än mig. Men vi ska inte tolka den bokstavligen. Men så här är det, Guds viljan. Älskar vi till exempel, eller älskar ukrainare, ryssarna som började det här kriget i Ukraina? Jag misstänker det. Men ja, vi liksom stänger parentesen här och tillbaka till dagens text. När ängeln träffade Zacharias sa till honom att var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av heligande redan i moderlivet och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren. Om vi undrar eller frågar, när kom Johannes? Eller tidmässigt, vem var profeten innan Johannes? Så sista profeten i Gamla testamentet var Malaki, profeten Malaki. Och när profeten Malaki steg ner från judiska scenen, det var 450 före Kristus. 450 år före Kristus. Det är ganska lång tid. Alltså ingen profetisk röst hördes på nästan 500 år. Sen kom Johannes. Så under de här 500 åren, vad gjorde människan? De delade sig till olika grupper och tolkade skrifterna på sitt eget sätt. Och sen kom Johannes. Och många tyckte att Johannes var frälsaren. Men Johannes själv sa, efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar, snören. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande. Och kom Jesus. Var människan beredd att träffa Jesus? istället för, alltså det var många som trodde på honom, men mycket mer som inte trodde på honom. Tvärtom, de korsfäste honom. Frälsaren kom. Men idag är det många som ifrågasätter honom. Och i många sekulära eller sekulariserade länder vi ifrågasätter även Guds existens. Vilken frälsning förtjänar människan? Amen.